Ikväll ska vi börja i första Mosebok 15. Där har vi varit förut, men nu ska vi tillbaka lite igen. För det är ju de här tidiga texterna som är så grundläggande. Där ger Gud de löften som sedan så att säga formar eller binder historiens lopp. Första Mosebok 15, vi ska läsa från början 9 verser. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa: Frukta inte, Abraham. Jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa: Herre, Herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinget i mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham sa vidare: Se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom: Den ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa: Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom: Så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Sedan sa han till honom: Jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel. Han svarade: Herre, Herre, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Då sa han till honom: Hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en turturduva och en ung duva. Ja, Abraham trodde, och det räknades honom till rättfärdighet. Men minuten efter så frågar han: Hur ska jag veta det här nu då? Och då undrar man, vad menas det med att han trodde? Vad var det egentligen som hände här? När Herrens ord, som ju alltså är Jesus, fast han heter inte Jesus ännu för han är inte född som människa. Men i begynnelsen var ordet, och nu kommer ordet till Abraham i en syn. Och då kan Abraham inte riktigt hålla inne med sin besvikelse. Mig har du inte gett någon arvinge, säger han. Det var ju det jag skulle få av dig om jag bröt upp och vandrade till det där landet du skulle visa mig. Då skulle jag få väldigt mycket avkomma. Och här sitter jag barnlös. Ja. Och Herren säger bara det att det ska vi ordna. Men han säger inte hur. Och så säger han: Gå ut och räkna stjärnor. Och han räknar stjärnor. Och sen frågar han: Hur ska jag veta det här? Vad är det han tror på? Vad är det för sorts tro vi talar om här? Då är det ju viktigt att förstå att tro i hebreisk eller i judisk mening handlar inte om övertygelse, säkerhet, kunskap. För det är ju kunskapens träd. Utan tron är förmågan att ta emot kärlek. Det handlar om livets träd det här. Om jag säger till min hustru att jag älskar henne, så hoppas jag ju att hon tror på vad jag säger. För att om hon inte gör det, så har det ju inte avsedd verkan. All kärlek måste tas emot i tro. Och tron är alltså grundvalen för en relation när vi rör oss på det judiska planet. Abraham är alltså ganska besviken på Herrens ord ifrån början. Men när han står där och räknar sina stjärnor, så går liksom det där över. Och det är öppen kanal mellan Herren och honom. Och det är okej. Relationen består. Kanske till och med djupnar. Men när den har gjort det, så frågar han: Hur ska jag nu veta att det är sant det här? Och då säger Herren att nu ska du hämta lite olika djur här åt mig. Och sedan så vet ni att han styckar dem där och så kommer det så småningom 17:e versen. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa: åt dina efterkommande ska jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Herren slöt ett förbund. Och det är alltså svaret på Abrahams fråga: hur ska jag kunna veta? Jo, då sluter Herren ett förbund. Och då får vi lite grann ta reda på vad menas då med ett förbund i biblisk mening. Och då ska vi se på ett par praktiska exempel i Bibeln. Vi ska börja i Josuas bok, i det 9:e kapitlet. Josua 9, där vi börjar läsa i den 3:e versen. Det är alltså så att Josua och israeliterna, de har goda militära framsteg. Då står det så här: men när invånarna i Gibeon hörde vad Josua hade gjort med Jeriko och Ai, handlade också det med list. De gick iväg och påstod sig vara sändebud. De la utslitna packsäckar på sina åsnor och utslitna sönderspruckna och lagade vinsäckar och skinn, och tog utslitna lappade skor på fötterna och klädde sig i utslitna kläder. Dessutom var allt bröd de tog med sig som reskost torrt och smuligt. De gick till Josua i lägret vid Gilgal och sa till honom och till Israels män: vi har kommit hit från ett avlägset land. Slut nu förbund med oss. Men Israels män svarade hivéerna: kanske bor ni här mitt ibland oss. Hur skulle vi då kunna sluta förbund med er? Då sa de till Josua: vi är dina tjänare. Josua frågade: vilka är ni och varifrån kommer ni? De svarade: dina tjänare har kommit från ett mycket avlägset land, för Herrens, din Guds namns skull. Vi har nämligen hört ryktet om honom och allt vad han har gjort i Egypten, och om allt vad han har gjort med amoréernas båda kungar på andra sidan Jordan, och med Sihon, kungen i Hesbon, och Og, kungen i Basan, som bodde i Astarot. Därför sa våra äldste och alla invånare i vårt land till oss: ta med er reskost och gå och möt dem och säg till dem: vi är era tjänare, slut nu förbund med oss. Det här brödet var nybakat när vi tog det med oss hemifrån till reskost den dag vi gav oss iväg för att gå till er. Men se, nu är det torrt och smuligt. De här vinsäckarna var nya när vi fyllde dem, och se, nu är det sönderspruckna. Och kläderna och skorna vi har på oss har blivit utslitna under vår mycket långa resa. Då tog männen Israel av deras reskost, men frågade inte Herren. Och Josua lovade dem fred och ingick förbund med dem att de skulle få leva, och menighetens första gav dem sin ed. Men när 3 dagar hade gått sedan de hade ingått förbund med dem fick de höra att männen var deras grannar, ja, att de bodde mitt ibland dem. Då bröt Israels barn upp och kom på 3:e dagen till deras städer, och dessa var Gibeon, Kefira, Be'erot och Kiriat Jearim. Men Israels barn angrep dem inte, eftersom menighetens första hade givit dem sin ed vid Herren, Herrens Israels Gud. Men hela menigheten knotade mot förstarna. Då svarade alla förstarna hela menigheten: vi har gett dem vår ed vid Herren Israels Gud, nu kan vi inte röra dem. Så här ska vi göra med dem: vi ska låta dem leva så att inte vreden kommer över oss på grund av den ed vi gav dem. De fortsatte: låt dem leva. Och det blev vedhuggare och vattenbärare åt hela menigheten, så som förstarna hade sagt till dem. Jaha, här kommer alltså dessa gibeoniter och de lurar till sig ett förbund. Och när det förbundet är ingånget, så är det ingånget. Det går inte att ändra. Man kan inte säga efteråt: ah, ni bluffade ju, då gäller inte förbundet. Nej, den gubben går inte. Utan man får bita i det sura äpplet. De här skulle fördrivas, men nu måste de få bo kvar. Och man gör det för att inte drabbas av Guds vrede. Alltså är förbundet någonting som inte går att rubba på. Vi bläddrar framåt till Andra Samuelsboken 21. Andra Samuelsboken 21. Vi läser 7 verser i början där. Under Davids tid uppstod en hungersnöd som varade 3 år i följd. Då sökte David Herrens ansikte. Herren svarade: detta sker på grund av Saul och hans blodbefläckade hus, därför att han dödade gibeoniterna. Då kallade kungen till sig gibeoniterna och talade med dem. Gibeoniterna var inte israeliter utan en rest av amoréerna. Fastän Israels barn hade givit dem sin ed, hade Saul i sin nitälskan för Israels barn och judar försökt döda dem. David sa till gibeoniterna: vad ska jag göra för er? Och hur ska jag bringa försoning så att ni välsignar Herrens arvedel? Gibeoniterna svarade: vi begär inte silver och guld av Saul och hans hus. Inte heller har vi rätt att döda någon man i Israel. David frågade: vad begär ni då att jag ska göra för er? De svarade kungen: den man som ville förgöra oss och planerade att utrota oss så att vi inte skulle ha någon plats i Israels land, av hans söner må 7 utlämnas till oss, så att vi får hänga upp dem inför Herren i Sauls, Herrens utvaldes, Gibea. Kungen sa: jag ska utlämna dem. Men kungen skonade Mefiboset, son till Sauls son Jonatan, på grund av den ed som David och Sauls son Jonatan hade svurit varandra inför Herren. Och här är det många förbund som flimrar förbi. David och Jonatan hade ingått ett förbund. Så att Jonatans son lämnar David åt sidan. Men nu har alltså Saul många århundraden senare tyckte att äsch, de där gibeoniterna får vi göra oss av med nu. Och då blir det hungersnöd i landet. Och det här är alltså någonting som måste åtgärdas. Ett förbund är inte något som går över med tiden. Det är inte någonting som bleknar bort eller dunstar bort. Utan ett förbund är ett förbund. Och om vi bläddrar tillbaka till första Mosebok nu, till 17 kapitlet, så kan vi läsa verserna 9 och 10 där. Herren har uppenbarat sig ännu en gång, och nu heter Abram Abraham, och då står det så här: Gud sa ytterligare till Abraham: du ska hålla mitt förbund, du och dina efterkommande från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Alltså alla efterkommande blir plötsligt indragna i det här förbundet. Precis som med gibeoniterna, det försvinner inte för att man växlar generationer. De kommande generationer är ju inte ens tillfrågade. Men här är de i alla fall indragna i förbundet. Alla av manligt kön ska omskäras. Så att när Abraham alltså frågar hur ska jag veta det, Så ingår Gud ett förbund, och i det förbundet finns löftet: detta land tillhör dig. Och då har vi alltså fått en första liten bild av vad ett förbund är för någonting. Vi ska roa oss med att ta fram en bild till. Vi ska gå till profeten Jeremia och titta i hans 38 kapitel. För det är det så här att den sista kungen i Jerusalem före det första templets förstörelse, han hette Sidkia, vilket betyder den rättfärdige. Han var en lydkonung i den meningen att hans företrädare Jekonja, tror jag han hette, hade blivit avsatt av Nebukadnessar, som hade intagit Jerusalem och gjort en första deportation av judiska fångar. Sen tillsatte han en lydkonung, och det var denne Sidkia, som alltså hade givit en trohetsed till Nebukadnessar. Men så bröt han eden och tyckte det att vi kör vårt eget race här. Och då kommer Nebukadnessar och belägrar stan, och när de håller på och nästan svälta ihjäl och törsta ihjäl där inne i stan, så behagar kungen äntligen fråga Jeremia om ett råd. Och då står det så här, 38 och 14: Kung Sidkia sände bud och hämtade profeten Jeremia till sig vid tredje ingången till Herrens hus. Kungen sa till Jeremia: "Jag vill fråga dig om något. Dölj ingenting för mig." Jeremia sa till Sidkia: "Om jag säger dig något kommer du då inte att döda mig. Och om jag ger dig ett råd kommer du inte att lyssna på mig." I hemlighet svor då kung Sidkia en ed till Jeremia och sa: "Så sant Herren lever, han som har givit oss livet, jag ska inte låta döda dig och inte heller utlämna dig åt de män som står efter ditt liv." Då sa Jeremia till Sidkia: "Så säger Herren, härskarnas Gud, Israels Gud: om du ger dig åt den babyloniske kungens första ska du få leva, och denna stad ska då inte brännas ner, utan du och ditt hus ska få leva. Men om du inte ger dig åt den babyloniske kungens första ska denna stad överlämnas i kaldéernas hand, och de ska bränna ner den, och själv ska du inte komma undan deras händer." Nå, det var ett gott råd, men Sidkia följde ju inte det rådet. Och samtidigt som Jeremia var profet i det belägrade Jerusalem, så var Hesekiel profet i Babylon tillsammans med den första kontingenten av judiska fångar. Och genom Hesekiel behagar Gud motivera denna profetia som Jeremia överlämnar. Så vi ska bläddra till 17 kapitlet hos Hesekiel. Hesekiel 17 och 11. Herrens ord kom till mig. Han sa: "Säg nu till det upproriska släktet, förstår ni inte vad detta betyder? Säg dem: se, kungen i Babel kom till Jerusalem och tog kungen och furstarna och förde dem med sig till Babel. Sedan tog han en ättling av kungahuset och slöt förbund med honom och lät honom avlägga ed. Men de mäktiga i landet förde han med sig bort, så att riket skulle vara oansenligt och inte kunna resa sig, utan hålla förbundet med honom om det skulle bestå. Men denne avföll från honom och skickade sina sändebud till Egypten för att man där skulle ge honom hästar och mycket folk. Kan det gå väl för honom? Kan han undkomma? Kan den som bryter förbund komma undan? Så sant jag lever, säger Herren, Herren, han ska dö i Babel där den kung bor som gjorde honom till kung. Ty han föraktade eden han givit honom och bröt förbundet han slutit med honom. Inte heller ska farao med stor här och mycket folk hjälpa honom i kriget, när man kastar upp en vall och bygger en belägringsmur till undergång för många människor. Han föraktade eden och bröt förbundet och gjorde allt detta, fastän han hade givit sitt löfte. Han skall inte komma undan. Därför säger Herren, Herren, så sant jag lever, jag ska låta min ed som han har föraktat och mitt förbund, observera det, mitt förbund som han har brutit, komma över hans huvud. Jag ska breda ut mitt nät över honom och han ska fångas i min snara. Jag ska föra honom till Babel och döma honom där för den otrohet som han har begått mot mig." Det är ju starka ord det här. Och så sitter alltså kyrkan och säger att ja, men Gud har nog tagit tillbaka det här. Den löften om landet, förstår ni, det gäller inte längre. Vi gör Gud till en löftesbrytare. Kan det gå väl för den som gör så där? Kan han komma undan? Sist vi var samlade så talade jag en del om detta med att vi kan se på synden som en frukt av avund.